och välkommen till Seglingspodden. Detta är en podd om svensk elitsegling. Och jag som pratar heter Anna Östling. Just detta avsnittet gör vi ihop med Svea Sailing Team. Vi gör djupdyk ner i landslaget och får lära känna våra seglarstjärnor närmare.
Seglingspodden presenteras i samarbete med Svenska Seglarförbundet och Helly Hansen.
Nu alla lyssnare kommer ni få höra en utav våra coachstjärnor. En kille som har lagt sin egna långa karriär åt sidan för att coacha fram medaljer åt Segla Sverige. Och vilken karriär! Det kan inte finnas många andra som redan som 10-åring kvalade in till EM. Och han med 4 VM och 2 EM i optimistjollen. Att just han är landslagets coachstjärna just nu förvånar mig inte ett dugg. Han lyssnar, lugnar och peppar. Välkommen till podden, Viktor Bergström!
Tack ska du ha, kul att vara här.
Ja, jättekul. Du får ju så mycket beröm och lovord av dina seglare. Jag har ju scoutat lite. Vad ger dig din inspiration att coacha?
Men det är kul att höra framförallt att man får bra lovord. Jag tycker det är framförallt kul att se när det går bra för andra. Och känna att man är delaktig och kan göra skillnad. Så jag gläds ju lika mycket som seglarna när det går bra. Så det är väl det som driver mig, tror jag.
Är det lite som att segla bra själv?
Ja, men lite så. När jag började coachningen på allvar, då visste jag inte riktigt om det skulle vara så. Men jag tycker verkligen att det är minst lika roligt. Och man liksom engagerar sig på samma sätt och man får liksom samma känslor egentligen.
Ja, häftigt. Ja. Ja, för du har ju en sjukt lång egen seglingskarriär bakom dig. Och alltså den här bilden, det finns en bild inne i mastskjulet på Lässudden där det står en liten kille i jättestora kläder med en svensk flagga och ska gå in på EM. Det var ju ett tag sedan, men du har ju seglat länge själv.
Jo, men så har det varit. Segling har ju, som sagt, jag började väldigt tidigt och började tävla väldigt tidigt, framförallt internationellt och sådär, och segla mycket mot äldre folk. Och sen har ju segling varit min passion och det jag har hållit på med egentligen sedan dess, mer eller mindre. Så segling har alltid varit i mitt liv, och är det fortfarande, så det är jäkligt kul.
Ja, men det är helt fantastiskt. Och vi bara stannar lite här nu då vid seglaren Viktor Bergström. SS-kaparen och pappa Gary och mamma Lena som supersupporters följde med överallt. 2 brorsor som också tävlare och seglare. Du sa ju det själv, du var ju yngst typ av alla. Nu i den här debatten med att vara ung seglare och få tävla i mästerskap och sånt. När du ser tillbaka på det, har du någon liksom reflektion över hur det var för dig?
Jag har ju funderat mycket på det, för det är lite annorlunda idag. Men jag hade inte kunnat göra så, eller åka på de tävlingarna, om det var idag. Så för mig passade det ju väldigt bra. Alltså, och att jag var så duktig vid tidig ålder och lyckades liksom prestera, så fick jag liksom möta bättre motstånd hela tiden och jag tyckte det var så himla roligt. Hade jag inte fått möjligheten att göra det, då vet man inte om jag hade fortsatt kanske, eller om man hade ledsnat, kanske hållit på med någon annan sport eller sådär. Men så för mig så var ju den tiden jätterolig. Det var ju fantastiskt kul.
Ja, jag fattar det. Alltså vi andra som härjade runt på kanske ett NM, vi såg upp till er. Även fast ni var, typ gick det axeln på mig. Ja. Ja, men det är coolt. Men just, jag bara funderade lite på det. Kan det ha gett någon press senare i din segling? Att du var så jävla duktig när du var liten? Att du kände liksom... Jag känner ju nämligen dig lite också som den som seglade 470 och 40. Och ibland var du ju rätt arg. Var det liksom för att du bara, fasen, nu blev det svårt.
Jo, men såklart. Alltså, min juniorsegling gick väl lättare än min seniorsegling, så kan man ju lugnt säga. Sen om det är någon större press vet jag inte, men det jag tror inte jag är något, liksom något undantag så, utan det finns ju jättemånga talanger som är unga, och men att steget från juniorsegling till seniorsegling och kanske till och med liksom olympisk segling, det är så stort och så långt, och det är så mycket som behöver hända på vägen. Och det tror jag gäller liksom alla sporter. Det finns talanger överallt.
Alltså vi i Segla Sverige är ju bara så extremt lyckliga och nöjda att du inte lämnade seniorseglingen och lämnade seglarlivet, utan att du faktiskt är kvar nu då som tränare och coach i landslaget. Hur är ditt sätt att coacha liksom? Har du en plan, en filosofi, eller är det bara Viktor som är ute där och kör lite flying på känsla?
Ja, men det är nog en liten kombination. Men jag skulle väl säga att mitt sätt att coacha och mitt ledarskap och sådär, det bygger mycket på att lyssna. Jag tror jag är ganska duktig på att lyssna före jag pratar. Och sen så tror jag mycket på individanpassad coachning. Jag har inte någon plan som funkar för alla, utan jag tittar väldigt mycket på seglan i sig och personen. Och anpassa liksom plan och allting efter det.
Mm.
Egentligen.
Mm. Och hur mycket liksom har du kunnat ta med dig? Egentligen är detta Väs fråga. Viktor Westernäs som startade seglingspodden en dag för länge sedan. Och han seglade ju med dig då, får vi förtydliga. Han undrar hur mycket liksom tog du med dig från din segling. Han undrar om han har någon liksom förtjänst i de här medaljerna.
Ja, absolut, har han ju det.
Det var nog bara det jag ville höra. Så kan vi gå till nästa fråga. Hur av din segling och det som faktiskt var tufft men också såklart gick jättebra, hur mycket liksom kan du ta med dig när du coachar?
Ja, men dels tar jag med mig massor av liksom just båtspecifikt 470 och 49 och sådär som jag seglat det själv, men kanske de största nycklarna som jag tar med mig, det är väl det här som vi var inne lite på. Hur hanterar man motgångarna? När man blir arg, vad gör man då?
Mm.
Och liksom att inte det ska, ens känslor ska inte påverka liksom hur man seglar. Och det kämpar jag med väldigt mycket själv. Så det tror jag är väldigt viktigt och en viktig bit som jag tänker på när jag coachar.
Mm. Och få dem i balans.
Ja, precis. Ja. Hur hanterar man nervositet och hur att man aldrig ger upp till exempel. Ett race pågår ju en stund och det är inte först man korsar mållinjen som det verkligen räknas.
Mm.
Det hinner hända en del saker på vägen.
Mm. Ja, för det skrev Rebecka till mig också som du coachat Vilma och Rebecka nu då senast i deras silver-EM, silvermedaljen. Att du har förmågan att få henne lugn men ändå fokuserad.
Ja, ja nej, men det ser jag ju lite som min uppgift också. Och att, för det, som seglare och på stora mästerskap, och så här, det är hektiskt och det är nervositet och det är mycket som händer. Och jag ser ju som min uppgift att verkligen hålla seglarna lugna och fokuserade och följa sin plan och sådär.
Mm. Vad kännetecknar en riktigt grym seglare då?
Ja, det är en bra fråga.
Du har ju haft några olika runt dig.
Ja.
Olika egenskaper.
Men jag tror, alltså, i alla fall olympisk seglare så här, då tror jag man ska ha en passion för det man gör och verkligen liksom chippa in. Du kan inte göra det vid sidan av, utan du får verkligen lägga ner.
Det är total commitment.
Ja, det tror jag. Jag har inte sett någon som inte har gjort det som har lyckats i alla fall.
Nej.
Sen är det ju alltid ett samarbete med till exempel om du säljer en tvåmansbåt då. Hur det funkar och alla intressenter runt omkring, coacher och sponsorer och allt sånt där va.
Men,
men en duktig seglare tror jag väl, det är väl också du måste segla snabbt. Det är ju key. Och sen handlar det ju i slutändan mycket om liksom vilken information på banan då. Hur du tar in den informationen och hur du processar den och vilket beslut du tar.
Och då kanske vi kommer tillbaka till det där med anspänningsnivån. Och är du helt out of balance, spelar ingen roll om du är riktigt bra på träning, får du inte ut det ändå. För man kan inte ta rätt beslut.
Nej, precis.
Alltså att coacha mycket tvåmansteam som du gör. Antar typ att du snart också är legitimerad psykolog. Eller hur känns det?
Ja, alltså så är det ibland. Va? Men det är, jag har ju kanske haft lite turen av att det har gått så bra för seglarna. Så då hamnar man kanske inte i de här riktiga krisarna. Det kommer väl runt hörnet här.
Skicklighet, men, riktigt.
Ja. Nej, men så är det. Och det är ju ett...
Men vadå, du menar att den här satsningen med Anton och Fidde inte var up and down?
Jo, absolut. Ja. Det var det ju. Ja. Jo, och kanske än mer än vad vi kanske har sett ut. Det var ju en jäkla resa.
Ja. För det här är, tycker jag är så sjukt spännande med detta. Man ser liksom på ytan, man ser bilder och man ser resultat. Går det inte så bra, då ser man inte så mycket bilder, för att då orkar man inte lägga ut, eller hur? Men liksom hela det liksom paketet som kommer bakom den bilden med så mycket känslor, och det kan lika gärna ha varit en kris 6 timmar innan på land som du har behövt bearbeta. Eller har jag rätt?
Nej, men så är det. Ja, framförallt Anton där också. Ja, det händer mycket, mycket saker.
Ja, men det är också en innest att få ta del av det, antar jag. Att det är det häftiga med det här jobbet för dig.
Ja, men det är det ju verkligen. Det är ju fantastiskt. Och så många saker man har varit med om, och resor upp och nedgångar och transporter och ja, you name it. Det händer mycket, men det är också det roliga. Jag tror det är ju det som är tjusningen med seglen, att det är så brett och så många faktorer som behöver liksom synka för att det ska ge resultat.
Hur var det då att coacha den här medaljfinalen på OS?
Ja, men det var ju fantastiskt kul. Jag kom in i det projektet lite av en slump. Jag slutade segla själv, och sen så ringde Fredrik, brorsan då, 2018 där, innan Kiel, och frågade om inte jag kunde komma ner och coacha dem, hjälpa dem på Kiel. Så gjorde jag det.
Och länge sen, matsäck.
Ja, men lite så. Ja. Liksom, det var ju kul att komma ner där. Och sen lite på den vägen blev det, fortsatte med det. Och sen så blev jag liksom deras huvudcoach egentligen fram till OS då 2021.
Och hur var det att liksom coacha brorsan? Jag antar att de var skitnöjda, annars hade du ju inte fått fortsatt förtroende, men...
Nej, jag gissar ju det. Nej, men det var ju kul. Det är ju speciellt såklart att coacha sin bror. Även om det var ganska naturligt, för att vi har ju följt, för han är ju bara 1 år yngre, så vi har ju följt varandra och coachat varandra ändå liksom på vägen fram. Nu blev det lite mer på riktigt då. Och kontrasten med Anton ihop och den tresamheten där, det var spännande. Intressant.
Men hur, liksom, gå tillbaka i huvudet till den här medaljrejsdagen. Var du nervös?
Ja, det var jag faktiskt.
Är det värre än att segla själv?
Ja, jag skulle säga just när racet körs. Liksom. Man sitter i ribbon och kan inte göra så mycket.
Nej.
Det bara är liksom, de här 3 åren har gått och liksom... När väl 5:an har gått där, då är det, var det liksom.
Ja.
Nu kan inte jag göra någonting. Nej. Utan du bara att titta.
Ja.
Knappt analysera heller, för att nu är det liksom bara sista racet.
Ja.
Alltså då var det nervöst.
Ja, det fattar jag. Du var väldigt nervös för alla som kollar på.
Ja, det blir ju lite så också. Men jag liksom på vägen fram, tagit många medaljer och vi har förberett oss så himla noggrant. Och så är det ändå upp nu till sista racet någonstans som det skiter
i
sig.
Och vad sa du liksom? Innan? Ja,
det var ju nervöst, och det var inte bara jag, Anton och Fredrik, men det är speciellt liksom. Det är en sån dag, upplever man inte så många gånger.
Nej.
Men jag minns det lite speciellt. Jag vet när vi skulle ut där med alla i stan, så hade ju 2 containrar där i hamnen, och ena containern var liksom bara skit, och liksom det var där man bytte om ungefär. Så går jag in där, och så står Fredrik, drar på lite volym sådär på högtalaren. Och drar på någon gammal rockdäng eller sådär. Så börjar de dansa liksom, Anton och Fredrik. Och jag börjar också dansa. Så står vi där och liksom byter om, och det är en och halv timme kvar till.
Liksom.
Ja, då fick man lite rysningar och sådär.
Ja. Och det kanske ändå är ett tecken på att det var en god dag en bra stämning i gänget.
Jo, men det var ju det. Och vi var ju väldigt förberedda. Jag kände på killarna att vi tränat för det här.
Mm.
Och det vet de om.
Mm.
Det visste de om. Och det var nu det skulle...
Mm.
Det var upplagt för att ta den här medaljen.
Mm.
Och som de gjorde det där medaljen, så kunde inte gjort det bättre.
Nej, vad häftigt.
Så då var man stolt.
Nu ryser jag. Ja, och sen så, vad hände efter OS? Du kom hem, var lite trött och tom antar jag.
Ja, så blev det. Det var lite firande och lite på Arlanda och lite sådana här grejer. Med familjen och träffa vänner och ja, det var kul. Sen blir det lite tommare, sen är det slut någonstans.
Visste du då, liksom, alltså hur är det att ha det här yrket? Visste du liksom att men det här kan jag jobba på med? Eller blev det en slump igen att du är kvar nu?
Nej, ingen slump ska jag inte säga. Nej, utan jag har nog känt det hela tiden. Att det, här är,
det passar dig.
Ja, jag tycker det här är roligt och då varför inte fortsätta.
Liksom. Och du hade ett bra CV och liksom kunde...
Ja. Nej, men så är det ju också. Att man är, det är inte, finns inte så många jobb.
Nej, det var det jag menar.
Det finns inte så många. Det gäller ju att vara omtyckt annars. Ja, så är det ju.
Så vad hände efter vintern?
Nej, men då... Anton och Fredrik fortsatte inte segla av naturliga skäl. Så...
För att det nu då är mix.
Ja, precis. Precis.
Ah, yes.
Ja. Nej, men så jag blev väl uppringd av Rebecka och Vilma där.
De hade en silvercoach.
Ja.
Ah.
Nej, de hade beslutat sig för att börja segla ihop på hösten. Där, så vi åkte upp, var några FX-besättningar på Marsan och körde lite.
Mm.
Det var jäkligt kul.
Mm. Då var du tillbaka snabbare båten för man gasar lite med ribben.
Ja, ja. Nej, så det var ju faktiskt kul. Jäkligt kul.
Mm. Och hur har den resan varit? Vi vet ju alla, vi hade ju tjejerna på länk för några veckor sedan i ett avsnitt. Alltså helt underbara. De var ju så utmattade efter Danmark där. hur fick du krämat ut det av dem där? Hur stor del... Liksom, anser du, eller du, hur stor del är det liksom i din coaching, i deras prestation?
Ja, det vet jag inte riktigt, men jag tror alltså för deras del så har det ju varit, de har ju seglat FX på olika håll under ganska lång tid och sen så det viktiga för dem har varit att få ihop teamet från start kanske i januari då, när de började segla det på riktigt, så de har ju bara seglat kanske ett halvår ihop. Och det har ju varit fullt ös från början egentligen. Kanske lite för högt tempo egentligen så här i efterhand.
Mm.
Men de har ju hunnit med väldigt mycket. Väldigt mycket träning och många tävlingar. Och,
hur gör du för att hjälpa dem få ihop teamet?
Ja, men det är liksom, det är väl regelbundna samtal om det. Och att man uppdaterar vad är status. Är det någonting vi behöver prata om nu eller inte? Mm. Rullar det på?
Mm.
Att man inte liksom får saker att gå och ta för lång tid. Det tror jag liksom är jätteviktigt. Men också att man sätter upp tydliga ramar när man börjar ett samarbete. Varför gör vi det här?
Mm. Och så kan du vara där och kanske påminna om de ramarna ibland. Och
ja, men precis.
Sluta tillbaka dem.
Ja.
Mm.
Och jag ska inte vara där och peka utan det seglarna, de är så duktiga själva så att de tycker det här är så viktigt ändå så att de tar ju hand om det.
Mm.
Så jag bara där som hjälp och stöd.
Mm. Men liksom när du jobbade med Anton och Fredrik så var det liksom att de ändå kompletterade varandra så bra som någonstans gjorde helheten och att de pratade väldigt mycket om ett starkt team. Men det är ju inte så lätt. Alltså det är lätt att säga det och kanske svårt att göra det. Vilka redskap hade de för liksom att, var det samma där? Liksom att man bara har det top of mind och inte låter det bli för stora issues? Eller liksom hur skapade de sitt starka team?
Ja, men dels det, liksom ramsättningen, hur vill vi att vi beter oss mot varandra? Eller hur vill vi att det här teamet ska funka? Är det klart att man inte alltid är bästa vänner om man tröttnar på varandra. Alltså man jobbar ju så hårt under så lång tid. Och till slut tröttnar man ibland, går det över gränsen så här. Men jag tror man ska aldrig liksom tappa respekten för varandra. Det är liksom nummer ett. För har du gått över den gränsen lite grann så där, och blir så trötta på varandra, då är det tufft.
Lite
liksom.
Kört.
Ja. Och Men just Anton och Fredriks fall, de var ju så professionella i det. Liksom, att jag behövde knappt, när jag märkte att det var någonting på gång så hade de redan i princip pratat om det.
Mm. Kan du liksom ta med dig lärdomar från deras team då nu in i Vilma och
Rebecka? Ja, absolut. Mm. Massa grejer. Jag har ju lärt mig hur mycket som helst.
Jag fortsätter. Om du sitter där nu då och lyssnar och så är du coach eller tränare liksom. Vad, ge lite tips om man känner så här, shit, hur ska jag coacha de här? De bråkar eller de har svårt att få ihop.
Ja. Nej, men det, sen, coachen kan ju göra en del, men sen är det också upp till seglaren själv. Liksom.
Mm.
Varför gör ni det här?
Mm.
Vill ni det här?
Mm. Kanske våga ställa de frågorna som coach då.
Ja.
Mm. Utmana.
Och också ha ett klimat där, liksom, där man ska kunna ge feedback. Man behöver inte vara nöjd med varandra hela tiden, utan jag är missnöjd på dig idag. Eller? Mm. Tycker du bättre du gör på det här sättet?
Mm.
Och kunna, det måste ju vara så professionellt att du ska kunna ge varandra feedback.
Mm. Utan att
bli
superledsen och
gör
slut.
Ja.
Ja. Det är lite som hemma.
Ja. Nej, men det finns ju inga sådana hemliga knep. Det tror jag, men det är något, alltså jobba med det dagligen. Och
alltså jag upplever igen att du, alltså du är ju den här härliga, ganska lugna. För vissa kanske upplever det som lite tyst, men ändå alltid ett leende. Alltså när man möter dig, du har ju så nära till ditt skratt. Och liksom, det är så helt underbart, men... Det, och då tänker jag att det är ju dina frågor och att du är den här lyssnande, lugna, goa personen som gör att de också anförtro sig och snackar. Så det kanske kan vara en grej att ta efter som coach.
Ja,
att
nej,
inte
men,
peka så
nej,
mycket.
Nej, jag tror så. Tänk till en gång innan du snackar liksom, och låt seglan snacka. Det tror jag i alla fall att en av mina styrkor är att jag kan lyssna, att jag är bra på att lyssna.
Mm.
Och att det kan uppskattas av seglarna ibland.
Mm. Rebecka undrar om det blöder i öronen.
Jo, ibland stänger man ju av såklart.
Börjar kolla på hockey eller golf istället.
Ja.
Ja, men hur ser stödet ut till dig som coach? Har du liksom, hur får du hjälp framåt?
Ja,
finns det något sånt?
Sånt finns det, absolut. Jag lär mig mycket av dels liksom de coacherna jag haft själv och mina kollegor då inom landslaget och även internationellt.
Mm.
Och sen går jag faktiskt en utbildning också inom Sveriges Olympiska Kommitté.
Mm.
Där vi träffas olika tränare då, regelbundet. Vi ska faktiskt iväg en vecka i Grekland här i höst.
Mm, trevligt.
På utbildning. Så det är fantastiskt kul faktiskt. Och framförallt träffa riktigt duktiga tränare från andra idrotter.
Ja, inspirerande att få vara också i idrottsvärlden och inte...
Nej, men det är det absolut. Absolut.
Hamna på ett kontor med en dator.
Nej, men det är skitkul.
Ja.
Verkligen.
Ja, men det är bra. Det känns som att vi har sålt in coach-yrket bra. Även fast det då kanske inte finns supermånga just OS-finaler man kan coacha, så är ju jobbet någonting som sker på daglig basis också såklart. Vad är skillnaden liksom, om du reflekterar på att vara tränare, coach i det dagliga jobbet mot att liksom, göra de här once in a lifetime-grejerna?
Ja, nej men alla dagar är inte lika roliga på jobbet.
Så, men jag, så är det för alla som tur är.
Det jag gillar med coachningen framförallt, det är att det här liksom att komma nära ett team och få vara liksom verkligen liksom skin in the game lite så här, liksom verkligen. Det är ju det jag gillar verkligen, att vara med på den här liksom resan man gör.
Och den gör man ju egentligen det dagliga jobbet.
Ja, men precis. Ja. Mm. Precis. Sen ibland är det inte lika roligt att lägga bojar och vissla på femman liksom.
Men... du har gjort det några gånger.
Ja.
Men
så är det nog med alla jobb.
Det tror jag med. Det finns nog ett gäng som sitter där och funderar på sin yrkeskarriär. Men det är också himla coolt att man kan välja andra vägar inom vår idrott att faktiskt jobba kvar.
Mm. Ja, men så är det. Och det är ja, så är det.
Mm. Hur är det liksom, har det förändrats mycket under de här åren som du har coachat? Om man känner så här, finns det tydligare liksom trygghet eller kan man bli utkastad när man, när som en sker?
Ja, det är en bra fråga faktiskt. Jag tror det kanske inte har förändrats så mycket.
Nej.
Det är ju fortfarande, i alla fall inom svensk segling så är det kanske lite upp till seglarna att välja coacher och sådär. Det fungerar lite andra i andra länder. Men så är det ju också i idrottsvärlden liksom. Coacher i fotboll och hockey sparkas ju titt som tätt. Liksom. Så, så är det väl lite gärna i sport. Det är väldigt resultatfokuserat och presterar de inte eller man som tränare så får man nog veta det.
Mm. Men jag upplevde ändå när vi pratade med Marie Björling som leder förbundet att hon är väldigt mån om den här möjligheten att kunna göra karriär i seglingen. Och du är ju ett lysande exempel på att det går.
Det ja, jo men absolut, det gör det ju. Och framförallt kanske som aktiv då, seglare, så hade man ju hoppats att det skulle vara ännu lättare att fortsätta. Man ser ju allt för många som slutar på vägen då. Man gör det liksom mer tillgängligt och mer möjligheter för att kunna satsa på sin elitidrott.
Ja, precis. För det klurade jag också på. När du har sån insyn som du har. Och du var inne på det lite att det är liksom ett total commitment. Alltså det är ju ett mod som krävs för att våga gå all in i en egen seglingskarriär. Alltså... Vad krävs för att få fler att våga ta det steget? Alltså, det vill säga, hur ska vi få fler att fortsätta?
Ja.
Den är svår.
Ja, nej, men jag tror...
Du har säkert sett en del som liksom lägger av.
Ja.
Och du har också sett de som verkligen fortsätter.
Ja.
Vad krävs för att fortsätta?
Ja, men ibland kan det vara till och med så att det är de smarta som lägger av och de som är lite knäppa och inte förstår bättre som fortsätter.
De hade inget annat att göra.
Nej, men alltså, lite så, ibland tänker man att det är så i alla fall. Och så kanske det inte ska vara. Utan att det kanske ska vara enklare att fortsätta. Men ekonomi är en stor del av det.
Mm.
Det är svårt att livnära sig på det.
Mm.
Det är svårt att få ihop det.
Men när jag ser Anton som exempel så är han ju så passionerad. Alltså det är ju så magiskt att se. Bara han öppnar munnen blir man ju överlycklig.
Mm.
Och hans passion måste ju vara hans driv. Men jag har ju full förståelse för dem. Alltså den här passionen egentligen finns där men det är för mycket annat som är jobbigt. Så man skiter i det.
Ja, ja men lite så. Och ska du hålla på med det som Anton gör liksom, och gjort så länge då... Då måste du lägga undan vissa saker som du inte kan göra.
Mm.
Det tror jag är en stor grej. Liksom, att då får du verkligen, ska du hålla på med det på den nivån som han har gjort så länge så får du verkligen chippa in.
Mm.
Och folk runt omkring har de också lite grann stött upp.
Ja. Men nu har de väl ändå hittat ett sätt där de försöker få seglarna att kunna fortsätta med liksom vissa projekt som kan ge lön och liksom hur funkar det? Kan man liksom göra både sin segling och ha ett jobb även fast det är inom idrotten liksom?
Ja, men det kan man ju. Det finns ju många exempel på det. Folk som kanske seglar lite storbåt, lite professionell segling då vid sidan av. Man kanske kör lite sail-GP eller lite Marcus Cup och sånt där. Det finns ju, men det är ju inte så många.
Nej.
Men, och det är nog vanligare i andra länder, tror jag.
Mm.
Det är inte så... Vi har ju sett nu kanske då Max Salminen och Jesper Stålhem som liksom avslutat sina olympiska karriärer, som det ser ut i alla fall. De har ju gått lite grann den vägen.
Mm.
Och det, jag tror det kanske de skulle ha gjort innan,
eventuellt.
Och kombinerat lite. Men då ska man också känna att man har tid till det.
Mm. Orken. Och,
ja.
Mm. Mm. Och det, nej, det där är en svår nöt att knäcka, men definitivt så behövs ju såklart passionen och drivet att fortsätta segla och kärleken till det. Alltså det finns ju ingen, då är man ju riktigt stollig om man inte om man gör det, den efforten men inte tycker det är kul. Ja. Ja, herregud. Men du, som i coachingen nu då, var liksom, ja, du säger det, du, ibland så blåser du femman och lägger en boj, men vad tror du liksom kommer utvecklas inom coachingen? Om du skulle fortsätta jobba, och så om 10 år jobbar du fortfarande med landslaget, och liksom, vad är det som saknas och vad kan hända inom coaching, tror du?
Mm. Jättebra fråga. Jag tror ju, alltså hela den här digitaliseringen är ju en jättestor grej. Hur mycket man kommer kunna använda GPSer och sensorer på båtarna. Och
är det något sånt nu i den liksom?
Ja, det är det ju. Men jag vet inte om jag gillar den utvecklingen helt heller. Allt blir mycket dyrare.
Mm.
Och saker du kan använda på träning får du inte använda på tävling. Så det är också.
Vad är det för exempel? Har ni några sådana här luriga?
Ja, men du kan ha liksom sensorer på vanten då, till exempel.
Mm.
Så du kan se vilken load du har på det där. Och så.
Och detta betyder då typ att de, som vanligt, de nationerna med mycket pengar har många sensorer.
Ja, ja. Nej, men så är det.
Ja.
Så är det ju. Det är egentligen inga nya grejer, men det är väl saker som kommit liksom från storbåtsseglingen som nu är nere på jollenivå egentligen.
Mm.
Så man märker ju kanske av att det är fler och fler personer involverade i en olympisk kampanj. Tror jag, det hållet går vi nog åt. Sen vet jag ju liksom att World Sailing vill ju egentligen minska antalet coacher. Vill ju liksom ha mindre coachbåtar på vattnet, mindre utsläpp och hela grejen. Så det tror jag ju också, men till en viss gräns, för att det är också någonstans säkerhet och sådär. Så där ser vi nog kanske en förändring. Mindre ribbar.
Ja, mer el.
Ja, jo, men kanske. Det kommer ju nog förhoppningsvis också. Ja.
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 Och det blir ju såklart svårt att ersätta coachen med någon typ av robot, AI-coach. Alltså, det är ju den här personliga lyssnandet, hitta individen som behövs.
Ja.
Mm. Okej, men du får väl sadla om och bli någon sån här tekniker som kan allt om.
Programmera en coachrobot.
Ja, där har vi det. Du var lite inne på den här balansen med att alltså köra för hårt i en satsning. Alltså, hur lägger man upp träning smart?
Ja, jättebra fråga också. Och den är ju jätteviktig. Hur lägger man upp liksom en säsong? Ofta tittar man ju då, som i seglingen här, tittar man liksom olympiskt då, en 4-årsperiod. Så börjar man lite grann liksom bakifrån. Där ska ju vara som bäst och så trattas det ner liksom till egentligen en veckoplanering kanske, till och med. Och det beror ju väldigt mycket på vad man har för erfarenhet, vad man är, vilket stadie man är i till exempel. Och också hur man är som person. Vissa gillar och älskar att tävla och har inte lika lätt för att motivera sig och träna. Och andra är tvärtom. Vill lägga jättemycket vikt vid träningen och sen bara liksom prestera på några få event.
Mm.
Men jag tror, göra sig medveten om vad som passar en själv och teamet. Och så hitta den här klassiska lagom balansen däremellan.
Ja. Behöver du stoppa dem ibland?
Ja, men så är det. Och lite grann trial and error också. Ibland måste man pusha också för att se var gränsen går.
Mm.
Inte minst kanske Vilma Rebeckas fall nu, som kanske har pushat det lite för hårt då. Men det är bra att veta om det. Då vet man ungefär, ja, det här är vad vi klarar av fysiskt, mentalt och sådär. Och har man inte pushat till den gränsen så är det svårt att veta var den är någonstans.
Precis.
Så kör hårt.
Ja, kör hårt. Men inte för länge kanske.
Nej, precis.
Och hur, du säger ju det såklart att det är individanpassat. Jag antar att seglarna har väldigt stor del själva i hur de gör upplägget liksom. Och så är du där som ett stöd då med dina tankar eller?
Ja, men precis. Och också inom liksom ett team då. Vilka roller har man?
Mm.
Vilka ansvarsområden har man?
Mm.
Till exempel, tar du en gast i en 49 till exempel. då är ju fysbiten en väldigt stor grej. Kanske inte lika viktigt som rorsman då. Och vem meckar båten och vem bokar de här resorna och ja, hela projektet egentligen. Att det är väldigt tydligt där vem som är vad och hur mycket tid man lägger på allting.
Och hur, alltså att vara coach så som du är, jag antar att du har en jädra massa resdagar.
Ja, det blir ju det.
Hur är det? Är du bra på jetlagen?
Ja, hyfsat ändå.
Är det det?
Alltså, jag
hörde att du fick straffarbete en gång.
Jag har ju försovit mig någon gång.
Ja.
Kan ha hänt.
Då fick du putsa båt och mecka en hel dag, hörde jag.
Ja, det blev, precis. Det var nog någon gång där, i Japan, tror jag, för så med någon halv dag, tror jag, nästan.
Det händer. Det händer även den bästa.
Ja.
Okej, men silvercoach Viktor, nu hoppar du tillbaka till 2019, eller 2018 där, när brorsan ringde dig. Vad skulle du ge som tips till dig själv som coach med det du vet nu?
Jag skulle nog säga till Viktor att du måste inse hur lång tid det tar att göra en förändring. Hur svårt det faktiskt är att få till förändringar. Det är något jag har lärt mig.
Ja. För att du blir otålig eller?
Nej, men för att man tror nog att det är lättare att förändra kanske strukturer eller personer eller en teknik, kanske en båt. Och det har jag fått mer respekt för.
Att låta det ta tid.
Ja, verkligen. Ja. Alltså tålamod och förstå att saker och ting tar tid.
Ja, det låter som en bra lärdom. Och den kanske du också sen då kan förmedla vidare till de här otåliga seglarna som vill förändra snabbt också. Jag tänker att inom ett team så kan ju det verkligen bli issues när man känner att vi har snackat om detta. Varför händer det inte?
Nej, men precis. Och jag har faktiskt upp ett exempel där som Anton och Fredrik, vi kämpar väldigt mycket kring länsfarten då, som var liksom ett jättestort fokus. Och när covid kom på vårkanten där 2020 var det va? Då fick vi träna hemma. Och då tänkte vi, det är perfekt ju, då kan vi träna bara läns. Vi ihop med Olivia och Lovisa och vi körde på oss av satan. Liksom. Vi boxerade och körde till Barsebäck. Vi höll på liksom att länsa och tyckte vi lärde oss hur mycket som helst. Jäklar vad bra det var liksom. Och sen så kommer vi ner till Santander sen senare på sommaren. Och får så mycket spö så det finns ju inte liksom.
Ja.
Och då,
ja. Att inte tappa det då?
Ja. Att man, då blir man ju lite knäckt alltså.
Ja.
När man tror att man har gjort en förändring och tror verkligen att saker och ting har gått bra och så visar sig att så är det inte. Då fick man en liten törn.
Men är det någonting som man behöver liksom acceptera att så är det? Eller borde ni gjort på något annat sätt tror du? Så här efterklok som man kan vara?
Ja, jag tror det. Jag tror också det är väldigt lätt att lura sig själv. Alltså det är det här med typ valda sanningar och sånt där. Något som jag liksom skulle vilja testa mer, det är att lura segla. Liksom typ, om man gör kanske någon förändring i riggen, lura varandra där och kanske inte göra den här förändringen. Och så se om jag fortfarande säger att nu såg jag en stor skillnad i akterleket här. Nu öppnar det mycket mer helt plötsligt.
Går vi snabbare?
Fast vi har inte gjort någon skillnad. Liksom. Ja. Alltså de där, det skulle jag jobba mer med.
Ja.
För det är väldigt lätt att se saker som man vill se.
Just det. Det där är ju framtidens coaching.
Ja, det kan det vara.
Han lurig rackare. Alla vill ha den luriga coachen.
Ja.
Nej, men det är ju spännande som du säger också. Och med den här liksom, hela mentala biten och förutfattade meningar, valda sanningar. Den tar ju en stor del.
Ja.
Men den är också viktig. Det är ju viktigt att tro på sitt. Även fast man har alla förutsättningar eller inte har alla sensorer.
Nej,
då får man bara välja att det löser sig ändå.
Ja.
Ja, innan vi släpper dig också, Viktor, så måste vi fråga frågan som vi ställer till alla som varit här. Vem skulle du vilja höra i framtida avsnitt i Seglingspodden?
Ja, nej, men en kille som jag inte riktigt förstår mig på, det är ju Santiago Lange.
Argentinare.
Ja, precis. Alltså, vad har han? 7 OS och 3 medaljer och sånt där. Och var jag en 60 plus, en lunga och segla nackra, foilande nackra. Alltså för mig går det inte ihop.
Vi undrar om han tillhör en av de där stollarna då.
Ja, eller? Han är nog en av dem. Ja.
Ja, det hade varit asspännande att få prata med honom. Ja, det var en utmaning för mig som letar folk till podden, men jag antar den. Och så hoppas vi att han vill vara med.
Det tror jag säkert.
Mm, bra idé. Viktor, alltså vi är så glada att du kom hit. Jag är helt säker på att många har blivit inspirerade till att våga ta steget och tänka coaching som en yrkesbana, men också få med sig saker till sin egen segling. Att det är ju inte jättelätt, men det styrs av driv, motivation och en väldigt bra lyssnare. Där har vi receptet kanske.
Ja, ja, stort tack.
Ja, lycka till framöver, vi följer dig.
Tack ska du ha.
Och visst blir man pepp på en coachkarriär efter det här snacket. Vilket coolt jobb ändå. Och få vara med och verkligen vara delaktig och göra skillnad för Sveriges seglare. Högst troligt kan vi säkert döpa om silvercoach Victor till guldcoach i framtiden. Och vi följer Svea Sailing Team med spänning. Tack för att ni har lyssnat. Vi hörs igen om 2 veckor. Då ska ni få höra allt om nya klassen IQ Foil och lyssna till coola Johanna Hjärtberg.
En poddproduktion av Freda.